Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Anne Wetter är inte bara hudläkare och dermatolog med lång erfarenhet. Hon är även vår gäst i dagens Babies podcast eftersom hon är specialist på barns hud. Och är det något vi vill förmedla till er så är det ju korrekt information om barns känsliga hud. För det är så viktigt. Förutom Anne så finns jag, Carina Bomorska, i studion liksom partner in crime.
Rebecca, gynekolog.
Och så ska vi också säga att avsnittet är i samarbete med Decubal. Decubal som har proffsig hudvård för din baby och ditt barn. För att på bästa sätt ta hand om ditt barns ömtåliga hud. Och välkommen du som lyssnar och välkommen Anne.
Tack så mycket, jättekul att vara med igen.
Du är med igen. Vi har pratat om gravidas hud tidigare och idag så ska du få hjälpa oss att rodda i detta som inte alltid är så helt lätt att förstå. Alltså om torrhet och utslag och prickar och så vidare, om våra små hjältar.
Mm. Och det här, det är ju väldigt mycket frågor och allting brukar egentligen likna just det här barns hud när de kommer lite som veterinärmedicin, för att allting kan ju se väldigt likt ut just på de här små barnen med röda prickar och röda utslag, och så kan det vara, det mesta är nog ofta ingen fara, och så gäller det att se vad som är vad. Så att det kan vara svårt.
Ja, men det är svårt.
Ja, då kan ju inte berätta själv om det kliar eller gör ont heller.
Nej.
Och det är ju därför du är så, det är ju så himla bra att ha med oss dig som specialist. Men jag ska också säga initialt här att vi ska också prata om våra minsta när det är minusgrader utomhus och vi ändå vill ta en promenad, vi vill åka skidor, pulka, och det här med att tvätta, smörja, omvårdnaden här också. Men vi kommer tillbaks med det här med för att inte barn ska få köldskador. Men Anna, om vi börjar från scratch, från början, så är det ju så att barnet är skyddat i mammas mage och då är ju huden täckt med det här fantastiska fosterfettet som vi kallar för vernix.
Mm, precis, och det är ju snillrikt gjort just för att skydda barnet, och det är ju som en fet, det är lipider, det ligger på barnet, det skyddar den mot det här fostervattnet. Och det har också, och det stärker huden, det stärker barnets hud och hela immunologiska systemet då som byggs upp, speciellt då när de kommer ut i den riktiga världen och när de föds. Och det här fosterfettet, det hjälper faktiskt också till just vid vaginala förlossningar att liksom få fart, så att barnet, att det går bättre att få ut barnet.
De glider lite bättre.
Och det är ju någonting som man då inte när barnet föds ska gnugga bort eller tvätta bort, om det är en helt normal förlossning och det inte har varit några komplikationer, så kallas det mekonium, om det skulle vara något sånt i det. Då ska man inte ha kvar det på huden, men annars så skyddar det huden och stärker huden. Så att det är ett bra skydd och bra fett för den här ömtåliga huden i början.
Så det är en skyddsbarriär kan vi säga som skyddar då från att torka ut. Och det, du pratar om peptider, alltså det blir som ett antibiotika. Det blir som ett infektionsskydd, så smart.
Precis, väldigt logiskt uppbyggt hela hur det ska gå till. Och skydda barnet, för man vill ju, det är ju otroligt ömtåligt när det ligger. Det är ju väldigt skyddat inne i magen, och sen så kommer det ut den här världen som är helt andra faktorer och risker för barnet.
Ja, men så är det. Och vi pratar ju då om huden som faktiskt är då kroppens största organ.
Mm.
Och på de här små minsta, våra små gullisar, små hjältar, så är det ju också så att det är 5 gånger tunnare.
Mm.
Stämmer det?
Det är precis, den är ungefär 20% så tjock som en vuxen hud. Och den är ju omogen när man föds, den är tunnare. Den har inte lika tätt de här cellerna som man brukar säga ibland, som ligger som tegelstenar i ytan för att skydda. Keratinocyterna som de heter. De ligger inte riktigt lika tätt packade, vilket gör att de är mycket känsligare för allting som kommer, både mot virus, bakterier, om de är ute, köld, sol. Så att det ska byggas upp, och det gör det ju med tiden. Men därför är det extra viktigt att skydda dem då, just när man är ute, till exempel som du nämnde i början, Karina, när det är minusgrader, och även då när det är sol och varmt ute är de också känsligare i huden för att den är tunnare. Den är också känslig att komma i kontakt med olika ämnen, och där igen då, att man använder, när man då smörjer barns hud, att man använder oparfumerade produkter, så att de är känsligare mot parfymämnen till exempel.
Mm. Man ska väl se till att det man använder om man ska smörja barn eller tvätta barn, att det verkligen är avsett för barn också, så att det inte är några allergener eller orenheter eller något potentiellt skadligt liksom.
Precis. Och sen ska man också tänka på att kroppsytan är ju mycket större. Så det här med värmeregleringen, att de kyls ju ner mycket lättare än vad man gör som vuxen, just för att de då har en större kroppsyta.
Men Anne, då är det ju så att tillbaka till det här fosterfettet du sa, om det inte är så att bebisen har bajsat i vattnet och fosterfettet har på något sätt blivit då missfärgat eller så. Om det är det här fina fosterfettet, då använder vi det och smörjer ut det som en första skyddande fortsatt barriär. Men sen vet jag att du säger ju alltid smörja, smörja, smörja. In huden, den här torra huden som vi har. Och jag ser ju oftast på BB, eller ofta på BB, att barn har ju en väldigt torr hud, framförallt kanske dag 2 och 3, när man blir av med lite vätska i kroppen. Alltså man har ju fått då näring via navelsträngen, man får risa några droppar via bröstmjölken, och det här ska regleras så småningom. Mm. Men här när fosterfettet har gått in i kroppen, så kan jag ju använda någonting som vi brukar rekommendera också, och det är ju bröstmjölken att smörja in med.
Jag tänkte just säga det, det är nog det absolut bästa, tror jag.
Det här är ju två av det mest naturliga vi har.
Ja, ja.
Men sen så fortsätter vi att smörja in. För några år sedan så var det många som rekommenderade av barnmorskor och läkare att vi inte skulle smörja, utan barns första hud där skulle få reglera sig av sig självt. Men där vet vi ju lite bättre idag faktiskt. Mm. Så det här,
man ska vara precis både och. Man ska smörja, de är känsliga, de blir torrare, men man ska ju heller inte tvätta huden för mycket. Man ska ju inte bada ett barn varje dag till exempel, och man ska inte använda för varmt, det ska vara ljummet vatten. Man ska inte använda någon sån här uttorkande tvålar, utan hellre en duscholja eller badolja. Kanske bara sån här babyolja i vattnet när man tvättar dem. Och ibland kan det räcka att man tvättar av speciellt väck som barnen har väldigt mycket av, med så här lite babyolja med en bomullstuss. Så att det här överdrivna tvättandet ska man inte göra på små spädbarn.
Man blir lätt uttorkad.
Ja, man måste väl inte bada liksom i början heller. Nej. Utan en fuktig tvättlapp i bomull med lite olja på. Punkt tvätta det som har blivit smutsigt.
Ja, och just den första tiden när de är nyfödda, så ungefär en vecka. Alltså man ska ju inte tvätta för tidigt, just av den anledningen till att det här fosterfettet sitter kvar och går in. Och ibland kan man se det i veckan att det ligger kvar, och då kan man gärna gnugga ut det så att det används på rätt sätt. För det är ju fullt av de här fina lipiderna som är helt naturliga och som finns i huden sen när vi blir vuxna också, men speciellt då när man är helt nyfödd.
Men det är ju det som är så fantastiskt med Decubal då, som är vår samarbetspartner, som har både den här oljan som man ju kan använda att liksom tvätta med på en, som du sa Rebecka, någon bomulls tvättlapp eller mer ekologisk sån. Men att man också när man badar, fast då mer sällan, kanske en, två gånger i veckan kanske kan räcka, ännu mer sällan ibland kanske. Men då kan man ju ha oljan i badvattnet. Och ljummet vatten rekommenderade du.
Ljummet vatten och inte gnugga huden. Badda den torr efteråt så att man inte frottetorkar dem. Lite med ingredienser i de här olika krämerna. Det finns ju många olika mjukgörare. Glycerol till exempel, som inte retar huden för mycket. Istället för karbamid finns något propylenglykol som ibland kan vara väldigt svida väldigt mycket på små spädisar.
Och det vill vi undvika, menar du?
Man vill ju att barnet ska ju må bra. Man vill inte ha klåda och sveda. Då skriker de. Det är väl inte farligt direkt. Det är väl jobbigt för barnet. Och speciellt för föräldrarna kanske. När det ligger och skriker att det gör ont i huden. Så det kan det göra. Man vill ju inte att det sveda vill man inte ha på huden. Och de är ju känsliga, de här små. Den här huden är känsligare, som vi har sagt på många anledningar.
Och då undrar vi ju liksom också det här. För det är ju mycket med det nyfödda barnet, en omställning i mycket som den ska gå igenom. Vi ser ju ofta, vi pratar om den här torra huden och den här röda, torra, fjällande huden. Vad är det vi ska tänka på där, Anne?
Och torr och fjällande, alltså bara huden är torr så blir den ju ofta fjällande, att man tappar igen de här som är yttersta cellerna i huden som inte riktigt får tillräckligt med fukt då. Så det kan ju vara att det bara är torrutslag, men sen desto äldre barnet blir så är det ju många i Sverige speciellt, och det är vanligt med så här eksem, då blir också huden torr och fjällande, då kan den börja klia. Jätteviktigt att man undviker att barnet kliar, att man klipper ner naglarna. Ibland kan man behöva sätta små bomullsvantar på dem så att de inte kliar i den här torra huden som då ofta retar. För då blir det en ond klådcirkel och så fortsätter det att klia. Och får de så väldigt torr, om det är torr fjällande hud, då är igen det viktigaste, smörj med mjukgörande. Tvätta inte för ofta. Ser man sen att barnet har besvär här just klåda, då tycker jag att man ska behandla med någon mild kortisonkräm för att dämpa det här eksemet som annars kan komma.
Men det gör man väl då när man har gått till BVC eller fått visat upp barnet? Eller är det någonting som man går och köper själv till ganska nyfödda?
Nej, men nu har man ju bra uppföljning på BVC, så det är väl alltid bra att diskutera det. Men om ett barn har väldigt torr hud och man ser att det liksom inte mår bra och då kliar det, då kan det klia. Då tycker jag hellre att man ska behandla. Man behöver inte vara så rädd just de här milda kortisonprodukterna. Men i första hand såklart så är det bara, ibland räcker det att bara använda mjukgörande och bra mjukgörande som är milda för huden.
Men du var inne på eksem. Hur stor, alltså det låter ju som att det är någonting som man kan få leva med, men när kan eksem starta på barn? Det låter ju som att det skulle ändå vara det lite större barnet.
Alltså eksem, det här, när man pratar eksem, det finns ju många olika typer av eksem, men atopiskt eksem, när man har den här genetiska benägenheten med lite då sämre ytskydd kan man säga, den här hudbarriären igen, är lite svagare. Och det brukar kanske inte uppträda för när vi är 2 års ålder, lite senare. Men man har ju ändå den här genetiska tendensen med sig. Så man brukar ju se det ibland, tycker jag, efter man har ammats klart. När man inte har det här skyddet. Lite. Amning är ju ett väldigt bra skydd även för huden. Om man säger att man har lite av den här tendensen att få just atopiskt eksem.
Okej, så ganska små barn kan få det här som du pratar om just nu?
Alltså eksem kan man ju få, det är ju, eksem betyder ju inte, det är en inflammation i huden. Det är svårt att säga en riktig ålder på det, men det är klart att man kan se mindre barn som får de här eksemutslagen i huden. När man säger torr, fjällande hud och torr hud, men att det sen går över till eksem, då brukar det bli lite mer rött och just att det kliar. Och att de är besvärade av det. Och då måste man ju behandla det på ett annat sätt. Men det är som, precis som du säger, Carina. Det är klart att man har ju en BVC att gå till. Det är alltid bra att visa upp det. För sin barnsköterska eller barnläkare. Så att man kan få hjälp.
Det som vi brukar kalla för blöjutslag. Att det liksom blir rött och skavt i lilla rumpan. Är det en typ av eksem?
Kan man säga också, det är ju mer traumatativt eksem, man säger, där det har legat an och då bildas det fukt och det kan, ofta ser man svamp i det här, lite sådana här candida som man har på kroppen som vi alla har, och så samlas det, och där är det ju viktigast att man vädrar, byter blöja när det är blött, tvättar igen med gärna oljebaserade tvättoljor så att man håller rent. Lägger sig ofta i veckan, så att det kan man säga, det är en typ av, man kallar det ju blöjeksem eller blöjdermatit, och det är lite samma andas barn.
Jag tänkte bara på liksom det med den här fukten och så, förutom det uppenbara att man ska lufta, de här liksom klassiska blöjsalvorna. Om jag har förstått det rätt så är de innehåller ju zink just för att hålla undan fukten från huden.
Jättebra. Zink är superbra läkande för huden, bygger upp. Det behövs också för att vi ska ha en intakt hud hela livet. Så har vi det. Behöver vi få i oss via kosten. Men zinkpasta, zinksalva, bepanten, inutiolsalver. Jättebra att lägga just i såna här hudveck och hålla undan. Och lite antibakteriellt också är de.
Och den här feta krämen som du var inne på förut, det finns ju för alla åldrar egentligen. Ja. Dikbal har ju den här junior. Och här behöver vi smörja med fet kräm, fet salva också. Så det är väl jättebra. Där kan man ju också tipsa om lufta, du var inne på det, Rebecka. Ja. Ha tygblöjor ibland. Tvätta försiktigt med ljummet vatten, olja, du var inne på det. Och det återkommer ju många gånger i vårt samtal här. Det här med olja istället för att ha tvål eller någonting annat. Och sen så tvättlappar pratar vi ibland om hur man ska använda. För det finns ju många av de här våtservetterna som är enkla och bra. Men inte som vi rekommenderar många gånger. Det finns väl några få ekologiska sådana här färdiga våtservetter. Men vi vill ha ett expertuttalande från dig, Anne, vad gäller just det.
Ja, alltså då måste jag säga, jag har nog inte så mycket emot de där våtservetterna egentligen. Det är enkelt, det ska också vara enkelt att använda det. Det är klart att man får se vad det är för någonting i dem. Men ja, det är bättre att man liksom tvättar om det är någonting som man, alltså hellre än att, jag tror att det kanske inte spelar så jättestor roll, ska jag säga, utan det viktiga är att man lufttorkar, att det inte ligger, att huden inte ligger hud mot hud, så att man får de här fuktiga områdena där det kan bildas då, ofta blir det sådana här candida, den här lite svampen som vi har på huden, och så ligger hud mot hud, och det i sin tur kan ju göra lite de här, det är därför vi får de här blöjeksemen, och det kan ju sätta sig även i hudveck, armar, underarmarna, magen, den här lilla
dubbelhakan
de här små härliga spädisarna ligger och är lite småmulliga.
Men du, om man misstänker att det har blivit en svampinfektion i huden, då tar man ju såklart kontakt med BVC i första hand.
Alltså det är ju jättevanligt att man får, just när det ligger under mer en regel, en undantag, just de här hudvecken. Och det ser man ju då som en rejäl rodnad brukar det bli. Och ibland då lite vätskande. Men det är väl alltid bra att kontakta en specialist. Just när vi har den här möjligheten som vi har i Sverige, där vi har regelbunden kontakt första tiden.
Mm. Ja, och de är kunniga och hjälpsamma och kunna ge tips och råd för just din bebis.
Men ändå bara upprepa det, att det, för att undvika, förebygga är det bästa då, att man lufttorkar när man har tvättat, och just att man inte låter det bli fuktigt i de här hudvecken eller när man har blöja på. Nu tycker jag ju att de här blöjorna idag är ju väldigt bra, och barnet känner ju knappt att det sugs ju upp väldigt fint, så att det var nog värre förr i världen när man hade andra typer av blöjor, just den här blöjdermatiten, när det blev väldigt fuktigt och de fick sitta länge på. Men fukt och låter dem ligga utan blöja på en handduk och så är bra.
Mm. Men du, vi pratar om någonting annat som vi har svårt att skilja på, prickar och utslag och förebygga sånt. Alltså nu är det ju så att när vi har nyfödda, nu är vi tillbaks till några timmar gammal, upp till någon dag, så är det ju så att vi får rodnader på kroppen. Vi får, som det ser ut, som små plitor.
Mm.
Vi kallar mycket för hormonella förändringar. Beskriv, vad är det som händer i vår hud timmarna efter födseln, oavsett om vi har fött vaginalt eller med kejsarfödsel?
Ja, men det är ju en oerhörd chock för den här lilla spädisen som kommer ut. Det är en helt ny miljö och en helt nya förutsättningar. Och det man ser då hos vissa, det är att man får de första dagarna lite som finnliknande. Det kan se ut som små röda utslag. Det kan vara som en liten varpust eller en liten finnliknande utslag. Runt bålen brukar det sitta. Helt ofarligt, försvinner på några dagar och kan komma nya upp till 3-4 veckor, men brukar inte fortsätta efter de här första veckorna. Och som sagt, man vet inte riktigt varför, men man brukar likna det lite att det är som en sån här graft versus host, finns något som heter, att man kommer ut i den här nya miljön, och det är då den här kroppens sätt att reagera på ny miljö och ny luft och nya bakterier som finns och virus som florerar omkring oss. Så att barnet mår inte dåligt av det, man ska inte göra någonting åt det, utan det försvinner spontant. Och vissa har det mer än andra, man ser det. Alla får inte det.
När ska vi reagera på att det kan vara någonting som du tycker skulle vara någonting som behöver behandlas eller inte är normalt?
Alltså egentligen är väl mest, man måste se hur barnet mår. Ser barnet ut och mår bra och det äter, det har ingen feber, det sover någorlunda. Även om många barn ju inte gör det, men att man ändå känner att det är ingen större liksom allmän påverkan på barnet. Då tycker inte jag att man behöver göra så mycket åt det. Och som sagt, den första tiden när de är ute, i alla fall den första månaden, det är ju en jättestor omställning. Och allting som händer i kroppen syns ju ofta på huden. För de har ju en stor kroppsyta utifrån den lilla varelsen de är. Så att den ska mogna, huden, och det tar ju upp till något år egentligen innan allting är helt mogen. Och fortsätter sen också. Så hela immunologiska systemet, alla de här cellerna ska mogna ut och de ska packa sig tätare. De ska skydda oss mot omgivningen.
Och det är det som visar sig, och det är det som är helt normalt, att det ter sig på det här sättet.
Precis, och jag kan förstå att man som förälder då, det är ju faktiskt, det här får ju vi mycket frågor om, och i 9 fall av 10 så är det ju helt friska barn, men det kan ju faktiskt se rätt aggressivt ut när de kommer med röda prickar, röda utslag som sträcker sig både i ansikte och på kroppen. Men som sagt, så länge barnet liksom inte verkar ha besvär, och tycker att man behöver göra så mycket.
Men du, nu är ändå inne på det här med lite rodnader och sådär. När man har den här halvsidiga rodnaden som vissa barn kan ha, det här harlekin-fenomenet,
Precis, och det är också någonting som vissa, och det är också helt ofarligt, men det kan verkligen se, det är just när barnet lägger sig ner då på, när man ser att de ligger ner, så är det som att blodet lägger sig på hela sidan, så det blir en rodnad bara halvsidigt, precis halvsidigt. Och det har med det här omogna kärlsystemet och det här venösa återflödet. Och det brukar man också se upp till en månad ungefär för de som har det. Och de är ju inte alls påverkade av det, utan det går tillbaka, och det är just det här att det mognar ut sen hela kärlsystemet, så ser man inte det mer.
Och vissa har det inte alls, vissa har det mer.
Nej. Ja. Och jag har faktiskt ingen riktig siffra på hur många, men det är relativt vanligt, inte jätteovanligt där.
Det här att huden kan vara liksom marmorerad, att det är som, ja, nästan man ser blodkärl lite slingrigt. Är det också en koppling till det här omogna kärlsystemet i?
Precis, huden? Det är en fysiologisk reaktion som man då ser första tiden hos de här små bebisarna. Och då blir det liksom en blå rödtonad, liksom en ådring, marmorering på främst armar och ben, men även runt bålen. Och när man då blir nedkyld, då kan det synas mer, då påverkas det på ett sätt som man då inte brukar se när de blir lite större. Och det här ser man ju ofta då, eller ser man ju egentligen bara hos barn som har ljus hud. Det är ju mycket ovanligare att man kan se det hos dem med mörk hud.
Vad pratar vi för ålder här cirka?
Ja, men den första tiden, första levnadsåret skulle jag väl säga, eller halvåret kanske till och med. Det beror på lite hur huden ser ut och så, men ja, den första tiden i alla fall.
Cutis marmorata, så är det.
Ja. Så hade jag säga. När jag var liten.
Hade du det? Ja,
ja, det pratar mina föräldrar väldigt ofta om.
Ja, och det kan man, det finns ju faktiskt, det ser man ju även på, jag menar, vuxna, det finns, det kan man ha av andra anledningar också, men just de här spädisarna är ju vanliga just för det här lite omogna systemet som man har.
Nu vill jag fråga om skorv, får jag göra det? Ja. För det var ett stort bekymmer här. Vad är skorv? Varför får man det? Och hur sjutton ska jag få bort det?
Precis. Alltså skorv, det är ju de här talgkörtlarna, så att det är ju egentligen samma sak. Det finns något som heter mjäll, alltså, som man kan få när man blir äldre också. Seborreus-eksem. Det är ju det här seborrén, det är talg som ligger i ytorna. Så producerar man talgkörtlarna, producerar lite mer av det, och så lägger det sig som en hinna då på i hårbotten, och så lägger det sig tjockt, och det skrapar man bort. Det är helt ofarligt. Man tvättar bort det, man kan ta bort det med de här oljorna igen, bra badolja. Så brukar det ramla bort, man kan nästan som sagt skrapa. Sitter det väldigt hårt ska man ibland behöva använda lite salicylsyra för att lösa upp det ordentligt. Men man kan nästan bara kamma bort det där. Mm. Också helt ofarligt.
Jag brukade på mina små göra så att, för de hade extremt mycket skorv. Ja. Då brukade jag smörja in hela huvudet med olja. Och så fick de en liten mössa på sig. Mm. Så fick de ha det som en inpackning några timmar. Sen kunde man med en liten kam eller borste liksom. Då var det så mjuk den här skorven, så då kunde man lyfta bort den liksom från hårbotten.
Nej, men så det är helt ofarligt, och det har vi här igen, talgkörtlarna, lite oreglerat hur mycket de ska producera. Talg behöver vi också för att fukta upp, det är ju en typ av lipider det också, vi ska fukta upp eller hålla huden smidig, så att det är väl så när man är liten att man har en liten oreglering i hur de här talgkörtlarna producerar talg och hur svettkörtlarna fungerar.
Men du, när man kallar det för mjölkskorv, det har inte att göra med, som många säger eller tror, att det handlar om bröstmjölken.
Mjölkskorv, det, nu måste jag säga, jag vet nästan inte, alltså är det måste väl vara samma sak, eller vad?
Jag vet inte.
Nej, men jag tror att det kommer sig av, för jag har hört, jag tror att det kommer sig av att, nej, men att det är ungefär samma ålder som när man blir amman, alltså som man har bröstmjölk som näring som man får skorv. Ja. Men det betyder ju inte att, alltså barn som inte har ammats, de kan ju få skorv också.
Ja. Så att det är inte det kopplat. Tror jag precis samma, så det har nog ingenting med, det finns ju mycket sådär, det är samma med, vi pratade in om det här direkt efter när det ser ut som små finnar, det här att man kallar det också då för, vad brukar man kalla det nu, babyfinnar, vad säger man? Hjälp med Rebecka.
Ja, men bebisfinnar brukar man i
formen säga. Sen finns det andra typer och allt det handlar ju ändå om att de här talgkörtlarna producerar lite för mycket av det här talget och så kan det kanske inte riktigt då komma ut för att det är tilltäppta porer och de vet inte riktigt hur de ska reglera så de håller på att lära sig hur det ska fungera i symbios med alla andra små körtlar som finns på huden och i kroppen.
Men Anne, då kan vi säga i alla fall att mjölkskorv, vad man nu, om det finns kvar som ett ord, så hänger det inte samman med bröstmjölken eller någon
mjölk. Nej, det har ingenting att göra. Nej.
Ingenting att göra med mat. Utan det kommer sig av tallkörtlarna. Och de här små akne, neotorum, heter det så?
Ja, akne neotorum, ja precis. Kan man säga spädbarns akne då. Ja.
Jag tänkte bara att jag ska styla lite med mina latinska ord. Men det är bebisfinnar, det vi kallar bebisfinnar. Och det här är, när kommer det förresten? Vad sa du?
Alltså det vi pratar om då, det var ju det första. Det är ju egentligen direkt när barnet föds, de första dagarna upp till en månad kan man se det. Men sen kan man se det senare också att de här tallkörtlarna, det finns lite olika typer och det är liksom en liten så här, så att under de första tiden, då är det mer det här att direkt när de är födda, när de kommer ut i luften så får de en reaktion mot omgivningen. Och då kan man se det som de här röda utslagen, ser nästan ut som små finnar. Men små finnar kan faktiskt bebisarna få senare också med lite av andra anledningar då. Då är det mer de här tallkörtlarna som är lite omogna och kan få som små kvisslar i huden. Men som man igen då inte ska göra någonting åt. Utan det är, man får se det som att det här är det första levnadsåret ska den här bebisen ju komma in och förstå hur den ska tolerera omgivningen omkring oss. Och alla körtlar ska få, och huden ska få mogna ut så att den kan klara sig.
De här små vita prickarna som man brukar kalla för milier, det är också tallkörtlar då som...
Ja, och det är ju en tallkörtla. Det är också sådana här som lägger sig på väldigt ytligt. Det är också en reglering då att inte riktigt kan komma ut på samma sätt. Ja, så blir det som små vita, ser ut som små pärlskimrande små knutor. Och det kan man ju få när man blir vuxen också. Och vissa har lite mer av det än andra. Det ser man rätt ofta just på bebisar.
Ska man göra någonting åt dem? Ska man låta dem vara? Ska man smörja?
Ja, de brukar regleras av sig själva. Man ska inte hålla på och peta i dem. Smörja ska man göra ändå, men inte av den anledningen. De försvinner lite snabbare om man smörjer. Det reglerar sig av sig själv sen när barnet blir större.
Men du, den här aknen eller milia, det är inte så att om man mammar och käkar mycket choklad och goda ostar och sånt där, att det kan...
Nej, inte vad jag vet. Jag tror inte det finns något riktigt som stödjer den teorin. Men jag vet att det är många som pratar om det. Det är väl lite av en myt skulle jag säga.
Inget samband.
Sen finns det ju barn. Sen finns det absolut allergier. Men det är en helt annan sak. Att barn är proteinallergiska mot vissa saker som då överförs via bröstmjölken. Men det är ju något annat.
Det är ett helt eget avsnitt, Anna.
Det tycker jag vi tar ett eget avsnitt. För det är ett väldigt stort område.
Det är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mollusker. Vad är det?
Molluskid, det är en virusinfektion.
Mm.
Och det är sån här poxvirus. Jag tror nästan alla barn har haft det någon gång. Vanligare hos dem som då har den här atopiska huden, den här lite störda hudbarriären, just av den anledningen att de här virusen kan tränga ner i huden på ett annat sätt. Och det brukar visa sig då som små bumlingar, nästan som en liten donut kan de se ut, runda ringar med nästan en liten urgröpning i mitten. Jättevanligt hos barn, speciellt då dagisbarn, sprids genom kontakt när de leker med varandra. Kan stå kvar relativt länge. Kan ha ibland något, flera år, ibland kanske inte flera år, men något år i alla fall kan de sitta. Och sen då precis som andra typer av virusvårtor till exempel, eller virusutslag, så försvinner de spontant utan att man har gjort så mycket åt det.
Så ingen behandling här heller?
Alltså det är väl, det kan man säga, att har man jättemycket, så vet jag att många barn, om de sitter på sådana ställen, så tycker föräldrarna att de vill ta bort, eller barnet lider av det kanske när de är lite äldre, och då kan man skrapa bort de här, försiktigt få hjälp då av en läkare eller barnläkare att skrapa bort dem. Men tyvärr kan det då bli ärr av det, så att jag brukar avråda från att göra det. Och det är man säger där igen, förebygga. Har man ett barn som har eksem, som har lite känslig hud, den här lite skrovliga huden eller den här lite eksematösa då, där det är infarter, inkörsportar för virus, att man ser till att behandla eksemet, så kan man undvika att få stora områden med mollusker.
Brukar mollusker klia?
Det kan de göra, men det är inte det vanliga.
Nej. Då kanske det snarast är eksemet.
Jag tänkte säga
det. Ja.
Precis, och det är därför det är så viktigt då att man behandlar det här underliggande eksemet. Så att det inte kliar då. För kliar man om man har mollusker, då kan det komma mer mollusker, eftersom det är ett virus som sprids i området.
Ja, alltså
det är helt ofarligt och som sagt brukar försvinna av sig själv efter en tid.
Vi återkommer ju hela tiden till det här med att tvätta med måtta, tvätta med olja, smörja för att lindra torrhet, för att lindra klåda, rodnad.
Mm. Och igen där, smörj även med mjukgörande. Har man torr hud, igen lättare att få såna här både virusvårtor då, som ett annat virus, och mollusker.
Och vi som jobbar nu med Decubal då, måste ju säga att de har ju en hel serie där som man kan använda, som är effektiv och skonsam.
Mm. Oparfumerade, bra produkter.
Oparfumerade, allergitestade för torr och känslig hud också. Mm. Så att det är ju fantastiskt. Vad har vi mer för prickar, utslag, hud... problematik kanske fel ord, men ja. Vad kan vi förvänta oss av barns hud att se?
Alltså prickar och utslag är nog det absolut vanligaste just hos barn, för att allt syns som sagt på huden, och barn blir ju sjuka, de får virus och de får det just igen för att stärka sitt immunförsvar. Och ofta ser man ju en virussjukdom på huden, att man får bara helt ospecifika röda fläckar på huden. Och det är nog den absolut vanligaste diagnosen på såna här fläckar. Att det syns på huden. Och sen finns det ju såklart barnsjukdomar som också blir röda utslag. Då är det ju lite annorlunda. Då är det ju en verifierad sjukdom som de här tre dagars febern som brukar ge lite utslag. Och 50-sjukan. Och finns lite olika. Ja, då har vi inte mässling längre. Vaccinerar vi bort. Men mycket blir utslag i huden, och att man reagerar, det är ju kroppens sitt reaktionssätt i huden. Så det vanligaste är ändå sån här typ utslag, ospecifika utslag av någonting man reagerar på i omgivningen, som en virusinfektion. Ta rena mollusker har vi pratat om, eksem. Storkbett skulle vi kunna säga någonting om man pratar
utslag.
Och storkbett är också en sån här liten... Egentligen är det en liten kärlmissbildning skulle man kunna säga. Där de här kärlnystanen har lagt sig lite och vidgats. Kan sitta i ansiktet men sitter ofta då i nacken. Och brukar kunna gå tillbaka. Men vissa har faktiskt kvar det i princip hela livet sen.
Kan jag skriva under på? Vissa,
var det?
Ja. Vissa 48-åriga kvinnor har storkbett på näsan fortfarande. Det var en ganska taskig stork, tycker jag.
Ja, det var en taskig stork. Mm. I näsan där och
ja, så det får jag ju sminka över varje morgon.
Ja, ja. Men, så det är sådana. Och sen finns det också då andra som man kallar i dagligt tal för smultronmärke.
Just det.
Och det är någonting helt annat. Det föds, man ser det ofta inte när man föds. Man kan se det som en liten brun fläck eller en liten rödskimrande som kommer. Och sen efter några dagar så börjar den växa till. Och det är en kärlig, alltså en helt godartad kärltumör. Fast det är ju ingen, låter vi hemskt som säger tumör. Men det är då en kärl som har bildats, lite för mycket kärl som sitter. Och sen i de flesta fall så går den här tillbaka, men den kan växa väldigt snabbt och bli som en stor jordgubbe. Och sitter den då i ansiktet så är ju inte det jätteroligt för barnet när det blir lite större. Men de brukar gå tillbaka vid 4, 5, 6 års ålder.
Och visst är det så att smultronmärken då, till skillnad från storkbett, så smultronmärken sticker ju ut lite från,
precis,
från huden. Ja.
Och det kallas ju hemangiom, så ska man prata så här. Mm. Läkarspråk säger hemangiom, det tycker jag är de här. Och det är väldigt också så här, vissa säger smultronmärken, men i min värld så är smultronmärken de här hemangiomen, alltså de här kärltumörerna liksom som ligger, som är ofarliga, ofta går tillbaka. Och smultronmärken är mer de här de här som liksom sitter i ytan, så som man kallar det för, som storkbett, eller man kallar det för port wine stain. De ligger i ytan av huden och de går inte tillbaka, de har man med sig hela livet. Medan då storkbett är en variant av de här eldsmärkena, skulle jag säga, som vissa står kvar som dig, den andra försvinner då spontant efter några år.
Jag är fortfarande bebis, kan vi säga.
Du är bebis, ja.
Ja, är lite.
Om man nu vill ta bort dem, så finns det möjlighet i det i vuxen ålder sen, eller hur länge väntar man?
Och där väntar man, när det kommer till de här stora bumlingarna som då sitter ofta i ansiktet, så är det många föräldrar, alltså, som väljer att ta bort dem rätt tidigt, just för att det blir väldigt stigmatiserande för barnen att börja förskola och det kan blöda och så. Och då beror det på lite vilken typ det är. Ibland behöver man ta mediciner för att dra ihop kärlen. Betablocker brukar man använda då. Och sen är det ofta laser man använder för att behandla de här kärlen då, med en typ av kärllaser. När det kommer till de här eldsmärkena, port wine stain, så är det också kärllaser. Och det har jag en hel del vuxna som kommer och behandlar. Men där är det väl mer att det är ju en behandling som gör rätt ont. Så att det är egentligen, det kan man göra när som, men det viktiga är att barnet själv vill göra det. Jag tycker inte man ska göra det för tidigt om de inte bryr sig själva om det.
Det är också väldigt viktigt.
Ja.
Eller hur?
Mm, jätteviktigt.
Mm. Men du, en annan sak. Ja, eller först så kanske jag ska fråga dig. Är det något mer vi ska tänka på eller du vill informera om med utslag, prickar?
Ja, du. Nej, jag
tänkte jag hade någonting. Nej, nu tappade jag det. Nej, jag tror kanske att du har pratat om det mesta.
Ja. Nej, men som sagt, prickar kommer och prickar går.
Just,
det är svårt att se vad som är vad. Ibland har man ingen riktig. När man kommer hit, åh, vad är det här? Jag måste ha svar. Och sen så här, pluff, så är det borta. Då var det förmodligen någon litet virus som hade smygits in. Man kanske hade varit lite snuvig och hängig någon dag. Och sen är det klart att kvarstör det och barnet är allmänpåverkat, då måste man ju söka hjälp för att se vad det är för någonting.
Nässelutslag var det jag hade på tungan.
Nässelutslag, precis. Mm. Det är någonting, det är också en reaktion. Det är en reaktion på någonting, lite som ett allergiskt utslag. Man får sådana här histaminutslag. Och det kallas ju nässelutslag för att det ser ut som man har bränt sig på en brännnässla. Hur den höjs upp, den blir röd. Men sen så går den tillbaka ofta väldigt snabbt. Men den kliar oerhört mycket. Och så lägger det sig. Och det vet man inte heller. Det finns många olika typer av. Det här kallas urtikaria. Och vissa barn kan få det av vuxna också. Men att när man upptäcker det här då har de, vissa kan vara känsliga för bara tryck. Att de får de här nässelutslagen när de får lite mycket tryck på kroppen. eller av vatten, kallt vatten, varmt vatten, ovanligt, men det kan uppträda. Men det vanligaste är väl att de då har reagerat på någonting, antingen som de har ätit eller att de har kommit emot någonting eller så, så att man vet inte riktigt vad det beror på. Men att det blir de här klassiska upphöjda små flares kallar man det. Det kan nästan se lite vitaktigt ut, upphöjd hud, och sen så då så brukar det dra sig tillbaka. Och där använder ju en histaminfrisättning i huden, så att man brukar ge antihistaminer för vanliga allergitabletter för att det ska dra sig tillbaka. Om det kliar väldigt mycket.
Men du, när vi har ungar som kliar sig, så är det ju också att försöka ha någon lite kylbalm, lite kylbalsam eller smörj på. Det kan ju lindra och hjälpa. Och det här återigen lite smörjande effekten, lite masserandet från
Och det är så precis, inte riva med långa naglar, klipp ner naglarna om det är små bebisar som man inte kan prata med. Att de ska... Och igen, jag tycker att bomullsvantar är bra om det är någon som har väldigt mycket klåda och har liksom en hud som är och de ligger och river i det. Så är det bra att inte riva med naglar utan med nypa för att man då ska få bort den här klådekänslan i huden. Och igen, smörja, mjukgörande. Se till att huden inte blir så reaktiv och att man inte får den här möjligheten att få den första klådan i huden som gör att man kommer in i den här klådcirkeln.
Men du, vi pratar mycket om Decubal som jag vet att vi alla tre rekommenderar. I morse när jag kom till jobbet, som många andra dagar, så ser jag min kollega står och har en Lip and Dry Spots Balm från Decubal. Och den använder vi ju på barn mycket också. Den här för när vi har torra fläckar. För den här innehåller ju bivax och lanolin som bygger upp. Och för det så är det ju jättebra på torra fläckar, spruckna läppar och inte bara för barn utan för vuxna också.
Jättebra produkt, absolut. Och där är det ju att, och speciellt nu är det ju faktiskt minus 13 grader här ute idag. Och man känner ju själv hur svårt det är att skydda huden när det är kallt ute.
Exakt.
Och ett barn är ännu mer känsligt när i de här väderomslagen, och speciellt när det är så här kallt ute. Då är det viktigt att man använder gärna något skyddande för huden. Såklart ska de ha kläder på sig i första hand, men även då att man tänker på att hellre använda den typ av produkt som är fettbaserad istället för vattenbaserade produkter, som då kan göra det betydligt värre att den kyler ner huden så att man får frostskador.
Ja, för det här vattenbaserade, det fryser ju liksom om det ligger i huden. Det hänger ju liksom isär cellerna istället.
Precis, så där är det viktigt då, här, precis som du säger, den här Decubal som har jättebra produkter som inte är vattenbaserade som man kan använda på de här små spädisarna.
De har ju en som heter Junior Cold Cream, och det är just för att smörja in innan man går ut. Så att man smörjer den 20 minuter innan man går ut så att den då får gå in i huden ordentligt, och då är det tänkt att man ska använda den när det är minusgrader då, för att skydda ordentligt.
Men sen kanske inte använda igen då, jag tror egentligen risken är större här i västvärlden att man kanske klär barnet för varmt i vagnen. För där är det också viktigt att de inte blir för varma, för de har svårt att temperaturreglera. Så att man alltid checkar i nacken med en litet finger så att de inte blir för varma, även om det är minus 13 grader ute.
Men, och en annan sak är väl att inte försöka, eller försöka låta bli att tvätta barnet på kroppen, framförallt i ansiktet, när du vet att du ska ut. Hur många timmar skulle du säga att vänta inne om det är minus 10-15 grader om du har precis tvättat barnets ansikte av någon anledning?
Vet man att man ska ut, man ska ju inte tvätta på morgonen. Man går väl ofta ut någon gång varje dag. Utan att ska man bada barnet så gör man det på kvällen innan de går och lägger sig. Och sen gör man inte så mycket mer. Utan man ska inte hålla på att tvätta barnet. Absolut inte då om man går ut. Utan jag har väl inga direkta timslag så, men man ska absolut precis innan man går ut, man ska inte komma från ett bad och ha tvättat barnet och sen går ut i minusgrader. Det är inte att rekommendera. Nej. Om man inte klär in den i det här fettbaserade så att man kan ändra den. Men man ska göra det så enkelt som möjligt också. Och när man går ut.
Och bad är ju, alltså jag, mina ungar i alla fall, de blev ju liksom lite trötta när man badade dem. Så det var ju en ganska bra kvällsrutin egentligen.
Mm. Precis. Men jag brukar ju inte rekommendera att bada varje kväll, i alla fall inte när de är små, även om det är skönt.
Nej, det fick inte mina små atopikerungar göra heller.
Men atopiker också, ja.
Ja,
precis.
Mammas pojkar.
Du checkar in där, skorpet och atopi.
Ja, men och skorv, jag menar.
Ja, det är bra.
Familjen skorp och deras hud. Vi ska inte, ja, det är ett helt avsnitt det också.
Då är det också sen.
Ja.
Ja, nej, men att vara ute med barn är ju ändå viktigt av flera olika anledningar. Att ta en liten promenad, en kortare sån med den nyfödda bebisen går ju, fast det är minusgrader ute. Och känn bak i nacken, som sagt, inte för varmt och inte för svalt ska barnet vara. Utan precis så där svenskt lagom är bra. Men ute i pulkabacken och åka skidor med barn och så vidare. Men se till att de inte är tvättade innan de går ut, se till att de är insmorda med rätt produkter så att man inte får köldskador. Och också skydda sig med kläder. Jag tänker på motsats till köld är ju brännskador då. Sol och skydda sig mot den är ju också väldigt viktig.
Det är kanske ännu viktigare, för just den här UV-strålningen under sommarhåll, även här i Sverige, kan vara väldigt skadlig för just den här tunna huden som barnen har. Och där är det klart, solskydd är all ära, men där är nog det absolut viktigaste att man skyddar barnet med kläder, att de ligger i skuggan, att man är man på stranden så ska man ha dem i vagnen eller i någon sån här liten tält där man då inte kommer åt solen direkt. För att man har, dels har man en tunn hud och sen så har man då inte de här utvecklade melanocyterna som är vårt skydd just mot tumörer och den här UV-strålningen som tar hand om.
Vilken information?
Späder är det första, och solskydd när det kommer till spädisar, det är absolut ett komplement som man kan ha om man nu måste vara ute på stranden med dem. Jag brukar till och med avråda från att man måste ju inte släppa med sig sina små spädisar ner på stranden heller. De har rätt skönt i skuggan i trädgården.
Klok så, input.
Så säger dermatolog och hudläkare Anne Wetter.
Ja, och mamma kan gå ner och sola lite så kan
kloka ord
komma upp sen igen.
Ja. Vad har vi mer att täcka in på området barns hud?
Ja, ska vi se. Jag tycker vi har gått igenom. Vi fick in lite om vårtor där också, för det är också ett stort problem. Fast det är ju när de är lite äldre barnen, när de börjar dagis och sådär.
Eller skola och springer barfota i gympasalen.
Ja.
Och vad gör vi åt det? Ingenting.
Samma sak där. Vårtor, det är ett virus och det kommer då de flesta få. Gör de jätteära under fötterna, det är svårt att springa, det är klart, då kan man få hjälp att ta bort dem. Men de försvinner av sig själv. De här vårtplåster som finns på apoteken är faktiskt det som brukar fungera absolut bäst. Att man sätter på ett vårtplåster och så får det gotta ner sig lite där, och så sätter man nästan igång kroppens eget immunologiska försvar och stöter bort det här viruset. Så det brukar fungera för de flesta.
Och så kanske man ska tänka på att skydda andra. Eftersom det sprids så lätt, så kanske man ska ta på barnet kanske plåster, kanske tofflor, strumpor, så att vi inte sprider det vidare. Och hör av oss till förskolan om det skulle vara lite större barn som är där, att mitt barn har det här, så att man är mer försiktig. Och det gäller väl allt med barns hud.
En annan vanlig, men nu är det ju lite äldre barn igen, dagis, det är ju det här som man kallar impetigo, när man får små infektioner. Svinkopper säger man lite slarvigt, när det ligger i runt näsa, mun, och så sprids det en massa sån här, sprids en liten löpeld på just dagis när man använder samma handdukar. Och det är ju en stafylokock, det är ju en bakterieinfektion som är väldigt lokal, igen ofta när man har haft lite sår, sitter på torr hud. Och samma sak där då, är mycket dagis att man tänker på egen handduk och inte sprida det vidare. Men det får man också göra ett eget program om.
Ja, men jag tänkte säga det. Ja. För det finns ju lite med barnsjukdomar och sånt här som vi vill veta mer om. Det här var väl mer ett om se till att skydda ditt barns hud. Var rädd om ditt lilla barn. Våra små hjältar som jag sa tidigare. Mm. De ska vi se till att vi vårdar. Så att de har både oparfumerade produkter. Som är effektiva, skonsamma. Mm. Ja, och många reagerar på vissa ämnen. Så att det ska vara rena fina produkter. Gärna allergicertifierade. Mm. Ja, Anne Wetter, specialist på hud och barn. Vi återkommer till dig och får mer information om olika typer av vad man kan råka ut för. Som barn på förskolan till exempel. Mm. Eller i förskolan.
Jag är fram emot att babbla lite om det också.
Får vi babbla lite om det?
Babblar vi på här.
Ja, men det gör vi. Ja, men fantastiskt. Ja, men Anne, stort tack. Vi återkommer till dig för att få mer expertutlåtande. Mer tips och råd.
Härligt. Tack själva.
Tack.
Bra. Hej då.
Ha det gott. Rebecka.
Jajamän.
Vad har vi att säga om Decubal och vår samarbetspartner?
Ja, precis som vi har nämnt förut, det här är ju produkter som, alltså det är ju 50 års erfarenhet, det här är framtaget tillsammans med nordiska dermatologer, så det är ju anpassat efter vårt klimat helt enkelt. Det är något som vi i vården ofta rekommenderar, alltså både hudläkare och barnläkare, och jag som gynekolog rekommenderar ofta Decubals produkter även för vulvabesvär. De finns, om man är intresserad så finns de att köpa på apotek, och det går också att läsa mer om de här produkterna på decubal.se.
Fantastiskt, gör det. Och en annan sak som ni ska göra, det är ju att fortsätta lyssna på Babys podcast, och gärna också följa oss på Instagram @babyspodcast. Vet ni vid det här laget. Följ oss och häng med oss där. För vi är snart tillbaks och då plockar vi in Anne Wetter igen för att få veta mer om lite olika sjukdomar som kan drabba barn i förskoleålder helt enkelt. Ta väl hand om er, ta väl hand om huden, och en sak som jag tänkte på innan vi avslutar, det är ju att de här produkterna som vi har pratat om, de går bra att kombinera både till barn och vuxna. Jag måste säga att jag gillar ju mer den här junior creamen till min torra hud som vuxen också. Så att det är perfekta kombosar. Men ha det gott, Rebecka. Vi hörs snart igen.
Ja, det gör vi.
Ja, ha det bra där ute.
Hej då.
Tack och hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.